Jag har ju också ett heltidsjobb, det här är ju bara ett hobbyprojekt liksom.
Ja, ja. Då vet du. The struggle is real.
The struggle is real. Nu tog jag en bild där i FaceTime. Så nu får du smila upp.
Tog du den när jag stoppade in snusen precis
där? Ja, precis. Där. Nej, det var inte. Nej, en seriös bild. Jag ska se om jag kan ta en bild. För jag tycker alltid det är roligt att kunna dela med mig av det här.
Ja, men gör det.
Ja, gör en blue steel. Du lyssnar på Gin-podden, Sveriges första och största renodlade podd om gin. Jag heter Joakim Lundin och med mig här idag har jag Jimmy Brander och Per Bonstrand från Kyfflinge Gin. Varmt välkomna!
Tack så mycket!
Tack så mycket!
Det är helt rätt, det är icke-forcerat. Men hur är läget i Malmö då?
Hur bra som helst, vi är lite mörbultade. Vi stod på Malmö Sparkling and Wine i helgen och langade gin och tonics. Så lite trött, men trötta men glada är vi väl, Per?
Ja, det är en rättvis beskrivning av det nuvarande tillståndet, kan man kalla det.
Jag gissar att ni tyckte det var skönt att vi spelade in det här på eftermiddagen så att ni kunde ta lite sovmorgon, eller hur?
Sovmorgon och sovmorgon. Vi i det hårt arbetande familjefäder också, så att sovmorgon har jag inte haft sedan jag gick i plugget, helt ärligt.
Ja, jag förstår.
han fick barn i plugget.
Ah, okej. Okay. Då förstår jag bara.
Nej, jag har inte, men.
Men alltså, berätta, vad har ni för bakgrund? Om vi börjar med dig, Per, vad har du för bakgrund innan du börjar med gin liksom?
Ja, min bakgrund är yrkesmässiga bakgrund, om man säger så, är att jag är en industridesigner. Och jobbat i snart 14-15 år som det.
Vad gör en industridesigner?
En industridesigner formger, gestaltar och hjälper företag och liknande för att utveckla produkter i dagens samhälle. Det kan vara allt möjligt. Från det vi pratar i till inredning, allt möjligt. Köksgeråd och klockor och accessoarer. Det kan vara precis allting. Enda vägen till sånt som företag använder, alltså skruvdragare och you name it. Allting som behöver fungera på marknaden behöver också fungera och se bra ut. Det håller jag på med till vardags.
Det är lite grann som det jag jobbar med, fast på ett annat sätt liksom.
Ja, men lite så kan man säga.
Ja, men precis. Men har du studerat det också, eller?
Ja, då, ja. Absolut. Så det har jag pluggat till och har väl varit verksam första delen av mitt arbetsliv utomlands och sen flyttade hem och jobbat och bott i Stockholm fram tills för 2,5 år sedan. Då flyttade jag ner hit till Skåne. Och nu jobbar jag på distans. Jag flyttade i pandemin, kan man säga.
Ja, okej. Okay. Och det funkar bra så?
Ja, det gör det. Absolut.
Grymt att kunna ha en sån arbetsgivare också. Det är ju jättebra ju.
Ja, nej. Det är den bästa arbetsgivaren. Så man kan ju inte säga något annat nu.
Nej, precis. Nu är du på podd. Jag ska sprida det här. Och annars då, vad har du mer gjort i livet? Eller har du alltid varit så här sugen på att jobba med design och så?
Nej, det har jag nog inte varit. Jag tror, till en början skulle jag gå till sjöss. Det var lite min idé. Jag pluggade som maskiningenjör länge. Och jag har det lite. Min far var till sjöss. Och jag var inspirerad av det livet. Och ja, den romantiska delen av det. Kommer till sjöss och åker runt jorden och sånt där. Så det fanns en idé om det. Men någonstans
ska få en tatuering med ett ankare på.
Ja, precis.
Visa den nu då. Ah, han har den! Vad sjukt! Jajamän!
Men hela min uppväxt har ju varit... Jag växte upp i havet och det har alltid funnits nära. Så det fanns någon sån koppling. Det fanns idé där om det, men någonstans mitt i studierna så upptäckte jag den kreativa sidan av ingenjörssidan av allting och fick ny som industridesign och produktutveckling, och då på den vägen så följde sig att ganska naturligt. Jag tyckte det var intressant och roligt att skapa, och så då blev det så helt enkelt. Jag vet inte riktigt hur det gick till, men helt plötsligt så satt man där.
Precis, och 15 år senare så sitter du och pratar i en ginpodd om att du också jobbar som industridesigner.
Ja, jag kan inte förstå någonting egentligen.
Nej, det är sjukt. Jimmy, du då? Vad har du för bakgrund?
Yrkesmässigt så jag är statsvetare, så jag är en kommunal tjänsteperson. Utvecklingsledare är jag i Kärninge kommun. Och jag har haft lite olika sådana tjänster i andra kommuner också under, vad är det nu? Det är över 10 år i alla fall. Så det pysslar jag med på dagarna. Det är lite skillnad mot att pyssla med gin.
Hur kom du in på det då? Jag har ju faktiskt 60 poäng statsvetenskap. Jag är i mitt bagage.
Ja, du har det. Mm. Ja, men grattis. Då kan du saker.
jag förstår ditt språk.
Ja, det är det. Ja. Nej, hur kom jag in på det? Jo, jag och min tjej Malin, som numera är min fru, vi höll på ganska många år efter studenten. Vi bodde, studerade och reste i olika delar av världen. Så jag var helt bestämd att jag skulle jobba ute i världen med internationella frågor, internationella relationer. Så jag har en kandidat i Peace and Conflict Studies. Sen så kom jag på när vi blev lite äldre och när jag liksom var färdig med den att shit, det kanske inte är säkert att det blir utomlands. Så då blev det en master i statsvetenskap också. Mm.
Annars då, liksom så här, innan gin har vi pratat lite grann om, men hur känner ni två varandra?
Vi är barndomsvänner, vi är uppväxta, som Per sa, i Åsa uppe i norra Halland, 4 mil söder om Göteborg. Per kom dit någon gång i unga tonåren, flyttade Per dit och sen mer eller mindre sen dess.
Tog du han under vingarna?
Ja, det gjorde jag. Han skulle nog inte säga att jag gjorde det.
Han
jag.
Sitter och skrattar ändå, så du vet.
Han har en annan bild av det. Men det är nog bara... Nej, men jag tror faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, så var vi, det var väl inte det att vi var bästa kompisar direkt när Per flyttade ner. Men vi var vänner. Men jag tror att under åren, högstadie, gymnasium, så blir det bättre och bättre. Tror jag. Jag tror att det har att göra med att vi har lite liknande syn på saker och ting, och vi gillar, har båda två liksom utmanat oss själva och tagit oss ut i världen på olika ställen, gjort mycket olika saker. Så ja, jag vet inte. Vad tror du, Per?
Ja, jo, men så. Vi har levt liknande liv, fast på olika sätt. Och när vi väl var ute på vart sitt håll och kom tillbaka, så jag har alltid hållit kontakten och så. Och sen så blev det väl att vi hittade ännu mer intressen från våra erfarenheter i livet och sånt där. Och någonstans i det så tror jag också det här vi håller på med idag är ett embryo av just det. Våra erfarenheter och våra liknande tankar om mat, dryck, sociala tillfällen och sånt här. Och det var just i det som det grundade sig allt, det här med ginen så att säga.
Ja, för jag tänkte ju säga det. Ni är ju med i 2 stycken så här korta festivalspecialer från Dyltabruk. Mm. Jag har ju pratat med er både 2022 och 2023. Men om vi låtsas som att ni aldrig någonsin har pratat med mig tidigare. Vad är Kyfflinge Gin för någonting? Berätta.
Ja, men Kyfflinge Gin är resultatet av... vi brukar säga att det är nästan lite som en utmaning oss emellan. Sena nätter och mycket snack som det brukar vara, så satt vi åt och pratade om att det vore så kul att göra någonting med våra skills. Som vi har ju väldigt olika bakgrund arbetsmässigt och så som vi gör. Men såg ändå en öppning att det vore väldigt kul att äga någonting eget. Att driva någonting, skapa ett varumärke och skapa en produkt som vi tyckte, så som vi tyckte den skulle vara. Och jag kommer ihåg hur diskussionerna gick, att cocktails och gin och allt den här runt matsfären så att säga, som alltid legat oss nära. Så vet fan, vi skulle nästan kunna göra detta om vi bara försökte. Och jag tror många, vi sa nog så att det är nog någonting vi säger nu. Men då, jag vet inte om det var Jimmy som sa, ja, men vi kanske skulle göra det då. Och så på den vägen är det. Och sen är det lite som ett töcken, ska man säga, erkänna nästan. Helt plötsligt så var vi igång och började liksom lite planera det. Hur skulle sånt här varumärke, vad skulle sånt varumärke vara, heta och vad skulle vi ha för approach liksom.
Delar du den bilden, Jimmy?
Ja, det gör. Det är en sån jättebra idé man har när man står i köket och har tagit några dry martinis att göra gin. Men det är som Per säger, det blev nästan som en utmaning eller något. När vi bara landade i den tanken så började liksom se oss omkring. Hur gör man gin och kan man hitta en lokal och hur löser man finansiering? Då var det nästan som att vi inte kunde sluta. Vi var tvungna att liksom bara fortsätta göra det. Annars hade vi ångrat oss. Och nu är vi här efter det där töcknet.
När grundade ni destilleriet egentligen? Hur länge sedan är det?
2020 grundade vi bolaget. Men någon gång, jag kollade faktiskt på vår Instagram. Vi började, det finns något inlägg från 2017. När vi, det är då någon gång vi började prata om det. Sen tar det ju jäkligt lång tid, såklart. Det tar ju lång tid att hitta en lokal. till exempel. Det är ju jättesvårt att hitta en lokal där det funkar liksom att ha sprittillverkning. Men 2020 grundades bolaget.
Vad hade ni för vision och drömmar då då? Lätta frågor, grabbar.
Ja, sen kommer läsa frågorna.
Det var därför ni gick in två, va? För att ni skulle kunna ändå ha två hjärnor som höll på med att svara på frågorna, eller hur?
Precis.
Då var vi också väldigt, väldigt intresserade i ginboomen som fanns. Och de andra svenska aktörerna som idag är stora gjorde ju jättebra ifrån sig och gjorde jätteintressanta produkter. Och vi var utan tvekan imponerade utav detta. Och var ju väldigt glada över att det kom moderna produkter ur Sverige på det här sättet i det här segmentet. Vi såg väl att det fanns en liten öppning också här, för vi ville göra en produkt som fokuserade runt citrus och liksom peppriga toner. Jag kommer inte ihåg riktigt hur vi pratade om, men det var någonstans, om man ska säga det väldigt enkelt, att vi ville göra en gin som hade en lite mer utpräglad citrusinriktning, kan man säga. Och så det var där också vi började med experimenterandet av hur skulle det smaka då? Hur skulle det liksom vara mottagligt, så att säga? Enbär och allt sånt är ju jättetrevligt, men det kanske kändes som att ibland att vi drack många olika från hela världen varianter som där det var väldigt huvudfokuset liksom. Och då ville vi testa att göra ett litet take på det, så som vi gör gin idag är ju orienterat runt just citrusen. Kan det stämma in med lite så den beskrivningen kanske?
Ja, men ja, det tycker jag stämmer. Man kan ju lägga till att vi var, om man tar några insorter som vi drack då när vi körde igång som vi tyckte var goda, så är det ju till exempel Monkey 47 eller Gunpowder från Irland är den, eller från. Jag har inte smak. Det är roligt att jag tror inte du heller gjort det på här, men jag har inte smakat dem sen vi körde igång, så jag har ingen aning om dem. Det är ens i närheten av det. Men de är, vad jag minns är det vi ville hitta var liksom en smakfull, kraftig gin som fortfarande är ganska alltså mild. Det låter helt bananas kanske. Men att den är smooth liksom, men fortfarande mycket munfullhet. Och det vill jag minnas att de hade de insorterna som jag nämnde här nu då. Det var väl någonstans visionen smakmässigt, tror jag. Sen om man pratar om bara så här, vad visionen var i början, det första visionen som vi, det handlar ju bara enbart om att liksom lyckas ta fram en gin, lyckas få ut den på marknaden. När det väl var gjort så var liksom shit, det gick ju så. Det var liksom starten på något sätt, att liksom få någonting man kunde hålla i handen, hälla upp i glaset och sen dricka från det här lilla embryot, den här lilla idén vi hade hemma i mitt kök då.
Ja, men jag tänker om man hoppar in då på Systembolaget och kollar på vad ni har gjort för någonting. Ni har ju några gin där, ni har gjort ett limiterat släpp vet jag. Och så sen så, jag tycker att vi pratar lite grann om produkternas smakprofiler och storyn bakom, om det känns okej. Okay.
Mm. Yes.
Hur kom den till och hur lång tid tog det egentligen att få fram den här första produkten?
Den tog ganska lång tid att ta fram. Vi började på en väldigt liten alembic där vi testade. Såklart så får man inte fram en kommersiellt perfekt produkt i en sån panna. Du kan få fram essensen av det, men det blir ju inte riktigt som att använda en stor panna och de riktiga systemen. Men vi fann ändå någonting där utav det som vi pratade om tidigare, som vi fick självförtroende i att oj, okej, nu är vi på rätt spår. Mm. Vi hittade den här fräschören, den peppriga munfullheten och så vidare. Plus då också som Jimmy sa, att den kändes ganska mottaglig. Vi gick ju såklart runt till våra vänner och branschkollegor som vi kände då och gjorde lite research vad de tyckte. Och fick väldigt fin respons på det som då blev botanical. Och om man konkretiserar smakbilden som låg där till grunden då, så var det just så som vi upplevde den då och upplever den idag, är att den har en tydlig citruskaraktär, men när den har fallit ner i svalget så finns det ändå en smakbild kvar i paletten, så att säga. Det tycker jag att vi lyckades ganska bra med för att vara den första produkten. Så på den vägen så utvecklade vi väl då, när vi växlade upp till en stor panna, till att förfina receptet med nyckelkomponenter som skulle göra att den fick den här kanske lite mer botaniska karaktären. Och den lokala anspelningen var viktig för oss också. Vi kan ju inte sourca allting här såklart locally, men vissa komponenter hade vi faktiskt i våra trädgårdar som vi började leta efter. Och det är lavendeln odlar vi båda två hemma och vi har också odlat mycket tomater. Så tomatstammen var ju ett roligt inspel som vi testade först. Lite galet inspel, men det var ju någonting som var intressant där. Och när vi väl gjorde en av de två första batcharna som vi researchade med och hade med tomatstammen i vår botaniska basket, och fick vi en väldigt, väldigt fin lengrön ton, tyckte vi, ovanpå det här olika citruserna som vi har i både apelsin, citron och kaffirlime i. Knöts det tillsammans lite där, tyckte vi, på ett härligt sätt. Det var en kul resa att göra där, verkligen.
Var det stressigt att göra en första gin?
Var ja.
Det var det. Vi har sagt att vi inte ska prata om det jobbiga här nu, har jag tagit det. Det var sjukt stressigt såklart. Att ge sig in i någonting som man aldrig har gjort förut är ju jättekul och spännande. Men det är också att man står och sliter sitt hår såklart. Vi gjorde ju, när vi drog igång och testade att köra på vår stora panna. Vi har ju 500 liters panna, en kopparpanna ju. Försökte vi göra så små batcher som möjligt av att gå in när vi testade oss fram. Och det blev ju inte så bra som vi ville direkt såklart. Det är lite stressigt. Det var nog alla upplevt som startat investerade, tror jag.
Vad har ni för signaturdrink då på den första?
Ja, en som vi har kört en hel del. Det är ju, ja, det känns som varenda gintillverkare säger det. Men såklart så vill vi använda en neutral tonic. Vi älskar att köra en GT på den såklart. Vi tycker att den är kanonbra i GT med, i och med att den är ganska citrusdriven. Så vi kör neutral tonic ibland med drain, en lite söta tonic. Och det som har, jag vet inte om vi riktigt har uttalat signaturdrink, men det är lite mellan oss i alla fall, så har det varit en liten lavendelblomma kör vi i den, och så har vi haft en liten gräpskiva i den, och sen är den klar, jättegott. I och med att vi destillerar lavendel så är det ganska passande att ha en liten lavendelblomma som doftar lite.
Ja, men det var ju vackert. Jag kommer ihåg första gången jag testade den och när ni bjöd på en sån på Dyltabruk där. Och den tar ju för sig väldigt mycket rent färgmässigt bara också. Sticker ut lite grann.
Mm, helt klart.
Och produkt nummer två, det blev väl en Navy, eller hur? Vill ni berätta lite grann om den?
Vi höll egentligen på att ta fram en annan grej som vi inte var nöjda med. Sen så den hösten, eller sommarhösten, när vi då växlade om och försökte ta fram en Navy. Då, ja, vi har ett grundrecept som vi utgår ifrån såklart. Det har vi tweakat när det gäller vår Navy. Vi har ju nästan dubbelt så mycket enbär, jättemycket mer svartpeppar i den, mer muskot. Vi ville kanske göra en mer, kanske lite mer traditionell. Vi tycker att den går mer åt enbärshållet. Och den är ju oerhört pangig i smaken. Kanske lite mer traditionell kanske den är. Vår fabrik ligger ju i en fastighet som heter Saltimporten ute i Malmös norra hamn. Och det är ju ett gammalt saltlager, så exakt där som vi huserar så har det liksom skeppats ner salt genom taket. Så när vi flyttade in där så sa vi det, fasen, vi ska göra en produkt med salt i. Det måste vi göra. Då är det ju ganska passande att göra det i en Navy såklart. Så vi saltar ju den också innan vi sätter den på flaska, så saltar vi den lite för att höja smakerna i den. Och det blev så. Om vi får säga det själv här, vi blir förvånade över hur bra det blev. Nej, inte förvånade.
Jo, absolut. Ja, men vi hade, nej, men det stämmer helt och hållet. Vi letade också efter ett salt. Det var en ganska rolig process att få testa olika salt. Vi gick igenom allt från bordsalt till sån här rosa salt, Himalaya saltstenar, och höll på att riva. Det var mycket salt ett tag. Men det var ingenting som kändes så där naturligt. Och man lär sig så mycket av en sån produkt när man väl smakar på den. Alltså salt kan vara saltare, och det är jättekonstigt. Men då när vi satt där och pratade så kom vi på det. Vad finns havssaltet här liksom i vår region? Och då kom vi ju på det. Där vi växte upp, eller då där i Åsa. Om man åker med båten rakt ut mot Danmark så kommer man till en ö som heter Läsö. Dit kan man åka på ungefär en timme med motorbåt och så vidare. Och vi var där ganska ofta som barn, så att säga. Och där gör man ett havssalt som på Läsö saltsideri som är fantastiskt. Det är ett gourmetsalt som används av jättemånga bra restauranger världen över, och ett ganska erkänt. De har hållit på sedan medeltiden, tror jag, i samma process. Så vi kontaktade dem, och de tyckte det lät som en toppen idé. Så ganska snart så hade vi en hel säck salt hos oss. Vi har salt för evigt just nu. Så det är bra.
Ni går dit och fyller på i saltkaren hemma liksom. Ni bara går dit och skopar lite.
Nej, men då, när vi testade detta saltet som har en, det är väldigt, väldigt, väldigt bra balanserat salt. Och så lät vi det stå en stund, kom ihåg, innan vi liksom smakar av igen. Och när det här har fått stå still en bra stund, jag kommer inte ihåg om det var en månad eller någonting som smakade på det igen, då var det ingen snack om saken, det här var gott. Och då testade vi också det på några av våra vänner som har bra restauranger och bartenders. Och då var det liksom sign off. Yes, det här funkar liksom. Väldigt trevligt.
Jag minns när vi stod och skulle hälla i, vi hade såklart testat det på en liten skala. Men jag minns fortfarande när det var Per som hällde i saltet i vår stora, stora batch. En hel batch i Navy. Jag tror du frågade mig 3 gånger innan du gjorde det. Jag gör det. Nu gör jag det. Jag gör det nu. Ja, gör det nu. Men det blir jäkligt bra. Det blir det. Jag skulle bara tillägga det att när vi pratade med han vdn på Läs och Salt så visade det sig att han var ju gynälskare. Så det var ju... Det var ju klart att vi skulle ha deras salt direkt nästan. Väldigt, väldigt roligt. Han älskar den här inne nu, så det är väldigt roligt.
Mm, kul. Det är roligt att få lite sammanhang på det. Jag vet ju också att Jens Josefsson, han är ju därifrån. Och jag vet att han burmar lite extra för både saltet och för produkten, vet jag.
Ja,
nej, han gör ett jättebra jobb där ute. Han är vår läseambassadör.
Ja, det är bra det.
Nej, men om man ska säga någonting om man kopplar tillbaka till den här regionala kopplingen. Vi är ju inte knutna direkt till Malmö så sett. Vi är ju regionen här. Och det har vi också försökt vara lite tydliga med på etikett och logos och sådär. Det är det som gör så kul att vi kan jobba med den här kusten och uppåt och neråt. Vi är ju en gin från Malmöregionen. Kävlinge och så här då. Men det känns också väldigt kul att knyta an mot det som också är våra grannar, Danmark och så vidare. Och göra en sån grej för varumärket känns jättetrevligt.
Vad har ni för signaturdrink då?
Ja, vi låter ju helt tafatt här nu. Kanske vi får klippa bort detta.
Jag klipper runt, grabbar. Men ja. Jag kan tänka mig att ni är säkert både dryer och negroni på den. Och kanske något annat, jag vet inte.
Ja, nej, men den är ju fantastisk i en martini. Vi fick en gång en martini serverad till oss på en restaurang där de blandade en färdigblandad martini som hade på frys. Och den var också lite saltad. Och så frågade vi lite där runt det där. Det var spännande att ni använde saltet här också. Och de saltade nästan allting för att lyfta toner och hit och dit. Och då testade vi också det och det blev väldigt gott. Just saltet kommer in mot vermouthen, och även om man gör en dirty martini så det funkar väldigt bra att få in den här tonen av saltet mot de här sakerna.
Och sen så har ni också kommit med en annan produkt. Jag vet inte, var orange före ert limiterade släpp eller var det efter det?
Ja, det var efter.
Ja, men vilken vill ni köra först? Orange eller aster?
Vi kan köra orange eftersom jag hade det här på tungan. Det ingår ju vårt ordinarie band. Men där var det ju, det var ju förra våren när vi höll på och... Ja, vi höll faktiskt på att experimentera med en pink gin. Och vi kanske inte tyckte att det blev riktigt så gott som vi ville att det skulle bli. Det är lite lustigt detta, för vi håller på att göra saker, sen ändrar vi oss liksom i slutet. Eftersom vi inte är nöjda. Men vi tittar hur vi kom på idén riktigt med apelsin. Men det är ju också klart kopplingen till citrus igen. Känns som det är det enda vi pratar om, men det är gott med citrus. Apelsin är också, i första läget så tänkte jag nästan att vilken god sommargin för oss i Sverige i alla fall. Kanske mer en höst-vinter-produkt. Och det var ju lite roligt att göra en produkt som kan funka både sommar och vinter. Då. Men det vi gör är ju att vi destillerar ju en jäkla massa apelsinskal med vår gin då helt enkelt. Och målet var ju helt enkelt att det ska smaka apelsin. Det ska inte vara, det finns ju annan gin som smaksätts på andra sätt som kanske inte har just den naturliga apelsinsmaken, tycker vi. Men vi tycker nog att vi landat i någonting jäkligt bra här. Det smakar jättemycket apelsin. Den känns, upplevs nästan lite söt. Ja, det blir väldigt bra faktiskt.
Jag funderar mest också på det här med vår orange. Det har ju alltid varit, som Jimmy sa, nästan resultatet av något annat. Och jag kommer ihåg, vi har en liten testpanna nu idag då som vi gör små destillat i. Och det var, av alla de här små testerna så hade vi ganska naturligt bränt igenom många olika citrus enbart, så att säga. Och när vi gick igenom den funderade vi först på om våran pinking kanske skulle ha en ton, en lite mer apelsinton, vid sidan om det här klassiska jordgubb eller hallon, vad det kan vara. För att liksom som en kontrasterande komponent till. Men när vi smakade av det lilla destillatet så sa vi att alltså, det här är ju så renodlat. Det här är så självklart just då. Och det har vi alltid gillat när det är tydligt. Saltet i navyn blev väldigt tydligt. Det var en enkelhet i det. Det var inte så konstigt. Man behöver inte förklara så mycket om saltet egentligen. Och det blev lite den känslan med apelsinen också. Det här är apelsin. Med en härlig, tydlig ginsmak. Det är fortfarande en gin. Och det gillade vi. Det blev lite som att våra axlar sjönk lite så här. Okej, okay, yes. Vi kanske ska fokusera på det här. Och då gjorde vi det. Utvecklade några designkoncept. Och gav vi återigen ut lite små samples till våra bartendervänner och så. Och det behövdes inte långa diskussioner för den också. Att okej, okay, det här är ju jättegott. Liksom. Och sen så sätter vi bara igång och göra det där.
Häftigt.
Ja. Ja, men det
är
kul.
Ja, men det är roligt. Det känns som att med navyn också, att ni kanske var på väg åt ett annat håll och så blev det navy. Och, ja. Och så sen att ni var inne på väg att göra en pink och så blev det något helt annat igen. Så ja, skitroligt att höra. Det är en sida, sida som man inte pratar med så mycket och som jag inte alltid hör så ofta om här i podden heller. Att man, ja, men att man kanske har en bestämd väg som man tror sig ta, men det blir något helt annat liksom.
Ja, och det handlar ju så mycket om tid också i produktutveckling. Man ska ju följa sina, man ska ju följa cykler, man ska möta Systembolagets tider och lanseringsdatum, och vi har ju produktionsscheman liksom. Det är såklart man blir lite stressad. Okej, okay, kommer vi hinna utveckla en sån här produkt tills dess? Och jag tror faktiskt att jag och Jimmy kom fram till att okej, okay, vi kan nog göra en pinkin, men kanske inte på rätt sätt. Vi var inte där. Vi var inte riktigt mogna för det. Idag har vi nog lite mer erfarenhet och kunskaper just runt den produkten. Men det var mycket, det kändes mycket mer naturligt att kunna då stega av. Okej, nu har vi lyckats hitta någonting här. Och så istället för att satsa på något som vi kanske inte skulle kunna göra till perfektion, blev det den produkten istället. Då kan vi ta den längre fram i så fall.
Ja, det ser vi fram emot.
Ja.
Signaturring då, vad blir det på orange?
Ja, här och den har fått rätt så många olika. Det har nog inte bestämt oss riktigt.
Okej, okay, en utav dem som uppskattas då?
Det är ju såklart att köra den i en Negroni. Det är ju helt givet tycker jag. Apelsinen blir ju, ja det blir ju så väldans gott i en Negroni. Ja, och Per är ju också sådana Campari-nördar. Så vi blandar ju Campari nästan i, ja vi har ju kört i GTS och lite sådär. Men jag tycker att Negronin är helt självklart, den är helt självklar i en Negroni. Apelsinen lyfter ju, ja, sötma från apelsinen. Ja. Jag var någon bartender uppe i Umeå som blandade en drink på vår orange. Han sa att det behövs inte ens en zest i detta för att den är så jäkla mycket zest i orange. Och det var ju väldigt smickrande. Du säger att man kan önska ju ha apelsinen i Negroni ändå, kanske. Men Negroni skulle jag säga, helt klart.
Häftigt. Men ni har gjort också fler produkter och ni har ju också en produkt som är i pipen som kommer alldeles strax, så den kommer också hoppa in på. Men jag tänkte först att ni kanske kan berätta lite grann om det här limiterade släppet som faktiskt inte går att få tag på längre. Vad var det för någonting?
Astern, ja.
Sörjer ni Astern att den är borta nu?
Nej, det är kul att det finns en tid för en produkt och att det man sen går vidare, tycker jag. Vi har några flaskor kvar såklart, men det var ju det var ju vår första collab med en krog, så det var ju jätteroligt att göra. Och det är ju en krog som vi blev ju vänner med dem rätt snabbt. De sa till oss att de hade faktiskt suttit och funderat kring varför finns det liksom inget gindestri här i Malmö. Vi vill ha en Malmögin. Och så hittade de oss när vi hade kört igång. Och ganska snart därefter så kommer jag inte ihåg. Jag tror det var de som faktiskt frågade om vi inte skulle göra en gin tillsammans. Det är en jättehäftig krog. Det mesta på menyn kommer, eller grönsakerna då, kommer från en farm de har här i Skåne. Så vi destillerade ju en massa konstiga saker från deras farm. Och så kom vi ju fram till två destillat. Ett på mexikansk tagetes och ett på grön chiso. Och det vet ju alla hur det smakar, eller hur?
Ja, självklart.
Ja. Nej, men, tagetesen, när man destillerar den på sig så får den nästan en lite tropiska toner, lite söta toner tyckte vi. Vilket var väldigt härligt. Så den ville vi ju använda och det ville ju de också såklart. Grön chiso blev ju lite mer, ja, men återigen den här gröna tonen till hinnen. Lite torrhet, pepprighet. Vi använde det, tweakade vårt recept och så blev det astringin då. Väldigt, väldigt bra. Uppskattad. De har kört den. Ja, om man vill dricka den så finns den kvar hos dem. Än så länge tror jag.
Vad kör de för signaturdrink då på den?
Ja, vad kör de nu? När vi var där och hade lite release, då hade de 10 signaturdrinkar på den.
Ja, ah, okej. Okay. Jag förstår. Jag såg Per såg jävligt stressad ut här i bild kan jag säga.
Nej, jag försökte tänka ut vilken det var. Men ah. Jag vet, de är ju väldigt duktiga bartenders. Och,
vad var den gjord för typ av... skulle det vara en cocktail eller en GT? Eller vad, hur hade ni tänkt med den liksom?
Enligt dem skulle det vara en bra gin som skulle funka till allting, så att säga. För nyanserade cocktails till en GT, så att säga. Vi drack en fantastisk martini där, bland annat, där tonerna verkligen kom igenom. Och sen, ja, allt möjligt trevligt. Jag kan inte säga vilken som är deras signatur riktigt.
Nej, men det är lugnt. Det är lugnt.
Ja.
Nej, men jag tänkte ställa in för framtiden också. Skulle man kunna se en collab nummer 2? Frågetecken.
Ja.
Ja. Alltså, det finns mycket idéer och mycket förfrågningar såklart. Sen ska man dra det i hand. Det finns planer. Vi får se.
Ja, det ser vi fram emot. Men någonting som vi ser fram emot här i närtid. Vilken fin radioövergång här. Det är ju faktiskt att ni släpper nu i början av december en fatlagrad gin som jag vill höra mycket mer om.
Ja, precis. Tar du den, Jimmy, bara där?
Jo, det här var ju nästan lite oplanerat från början också. Herregud, allting låter som att vi bara... hafsar ihop det. Så är det absolut inte. Men den här ginen kommer utifrån ett samtal på en ginmässa som vi hade med Dan Magnus på 19 Spirits. Han hade en jättecool idé att jag har ett fat här. Ska ni låna det? Det här är ett vänskapsfat. Han kallar det hashtag roaming barrels. Och då var tanken att ni kör er gin på detta. Sen så... tar vi tillbaka det eller så ger ni det vidare till någon annan som kör sin produkt på det och så får det rulla vidare. Och det nappar vi ju på såklart. Och det här fatet är ett amerikanskt, ett bourbonfat som de har lagt den här apelsinlikörens skal på tidigare. Och vi tänkte ju så, vi la ju destillatet av vår Navy på det här fatet. Vi har ju snart ettårsjubileum av vår Navy, så det var ju passande liksom att kunna släppa den på nästan årsdagen nu, den här lagrade ginen på årsdagen av Navy då. Ja, vi la den på fatet och den kommer ut och är otroligt pangig. Det är bourbon, det är komplext, det är apelsin, det är lite trä, ek, vanilj. Det är faktiskt, det känns som att vi sitter och säger att alla våra produkter är så jäkla bra här, men det blev väldigt bra, blev det. Det är jättegott. Och det blir öppna upp ett helt nytt spår såklart för oss. Och drinkcocktailmässigt också. Mm. Du kan göra helt andra grejer såklart på något lagrat. Lite old fashion liksom. Någonting som vi säger med våra produkter, det är ju... Jag och Per är ju... Vi är ju rätt smaknördiga. Kan vi säkert... Vi är ganska jobbiga i köket mot varandra. Ja, men vi skulle inte så här, vi vill att det smaken är så otroligt viktig i det här projektet för oss. Det är därför vi också kanske har stoppat vissa gin eller vad vi har hållit på att göra och sen gjort något annat. För att vi helt enkelt inte är nöjda. Det ska vara jättehög kvalitet på det vi släpper. Det är det viktigaste nästan. Håller du med det här, Per?
Ja, instämmer helt. Den som vi släpper nu ingår i något... så storslaget som vad vi kallar Cask Collection. Och planen är här nu att beta oss igenom en serie. Så vi släpper nummer 1 nu då. Cask Collection 1. Och det kommer vara den här bourbonfatlagrade. Och sen framöver så hoppas vi på, eller är planen att släppa flera varianter på andra typer av fat. Och vilka de faten är det vet vi kanske inte riktigt just än nu, men det finns ju de självklara kandidaterna som man vill testa och prova. Och så det är lite roligt att på något sätt göra den här limiterade släppen. Jag tror inte just nu att vi har plan att ha en lagrad produkt i vårt ordinarie sortiment. Det kommer vara 1-2 gånger per år. Det får vi se. Det kanske ändrar sig som vanligt med oss. Men då ser planen ut nu i alla fall.
Men hur var det? Var den här baserad på er Navy, sa du?
Det var Navy, precis. Dock utan saltdelen i. Så det är vår Navy Gin utan saltet.
Kul, då får man lära känna den på ett litet annat sätt också. Och så sen hade ni haft den vilande på fat i, var det, 3 månader?
Exakt. Och vi ska faktiskt buteljera och etikettera detta idag. Yes.
Det måste vara lite pirrigt så här när man ska göra nya produkter. Och den ser ju lite annorlunda ut också. Etiketten är ju placerad på ett litet annat sätt än de andra, eller?
Ja, för 1-2 år sedan så hade vi en liten workshop där vi gör all vår design själv. Och vi hade väl tanke att vi skulle göra ett litet ett batteri med olika koncept bara för att se det var rätt galna grejer. Bara för att se hur skulle vår produkt kunna se ut när vi har ett helt stall. Så att man inte kommer på det allt eftersom. Utan ha en liten idé om färger och former. Hur passar de ihop? Och då hade vi gjort en som vi kallade labb, tror jag. Om inte jag minns fel. Som var en lite lägre etikett som kändes lite annorlunda. Och den här produkten blir ju väldigt annorlunda gentemot det vi har idag. Tyckte det var passande att också kunna ha lite lägre etikett, att man ska få se vätskan tydligt framifrån. Annars så täcker vi ju hela framsidan. Så det är också roligt att få byta format på din butelj. Om man säger så här, det grafiska inspelet ändrar sig lite. Och sen samtidigt ändå försöka hålla ihop det som man känner att det är vi.
Hur många flaskor kommer ni att släppa?
Ja, 140 flaskor tror vi det blir.
Ja, men det blir ju väldigt limiterat.
Det var ju som sagt ett test nästan när vi lade detta på fatet som vi fick av Dan Magnus.
Kul, jätteroligt och vi ser fram emot släppet helt enkelt. Får se om man lyckas roffa åt sen här. Det brukar vara jäkligt hård konkurrens om de här släppen alltså.
Ja.
När det är så här limiterat så ja, men det är roligt.
Men det ska ju också sägas att om den här tas emot väl, och vilket vi hoppas såklart, så kommer vi nog, kanske det finns en Cask Collection Bourbon 2, batch 2 också.
Det är bra att förtydliga.
Och om man inte får tag på den på bolaget så kan jag ju säga det att det kommer vara en krog i Malmö som exklusivt kommer köpa in ett gäng flaskor. Så om man är Malmöbo så kommer man kunna dricka den på Gaiji-baren i Gamla stan i Malmö. De som bor i Malmö vet vad det är, men det är ju hon Jenny Valdén som är lite tv-kock. Kändis har ju en restaurang som heter Namo, en koreansk restaurang. Och så är detta deras cocktailbar då, som öppnade för förra våren helt enkelt. De kommer ha den. Så där kommer man kunna smaka den tills den tar slut.
Gött. Ja, det ser vi fram emot. Och roligt med ett litet nytt restaurangsamarbete eller cocktailsamarbete där också. Har jag missat någon igen nu eller har ni något annat samarbete som har flyg under radarn?
Du har inte missat någon.
Du har inte missat någon.
Ja, full koll. Men du, Per, vilken är din personliga favorit, Per?
Min personliga favorit just nu är det nog Orange. Botanical ligger alltid väldigt varmt i hjärtat. Den är så pass bra all around, tycker jag. Vi gör ofta Negroni eller Martini på den. GT. Jag tycker den är en av våra bästa produkter. Även om det var vår första sådär lite nervös produkt så är det nog en favorit. Just nu så är det nog
idag,
Orange.
15.08.
Ja, 15. Ja, just det.
Jimmy, du då? Vilken är din favorit?
Det är så roligt, för den här frågan fick vi 20 gånger nu på den här mässan. Det stod på helgen, vilken som var bäst.
Du hade 20 olika svar också.
Ja, jag hela tiden. Nej, men... Ja, alltså det är klart att våran London Dry Gin, vår botaniker, ligger mig varmt om hjärtat. Jag håller med Per. Jag tycker den funkar så väldigt bra i mycket. Men det roliga är just sista månaden så vi pratade om det, jag och Per, att shit, jag har inte druckit vår Navy i en GT eller någonting på jättelänge. Så det har jag gjort de sista veckorna på fredagen. Och just nu tycker jag Navy är, ja, just nu är det min favorit. Men det växlar ju, det pendlar.
Ja, men jag förstår det. Men vi har pratat lite grann om den här röda tråden. Det känns ju verkligen som att det är citrus. Hur skulle ni själva säga att ni sticker ut jämfört med konkurrenterna? Har ni någon sån här, det här är vi, det här är liksom vår röda tråd och vårt DNA förutom citrus? Är det något som ni har hittat där?
Jo, men jag tycker det, vi sa det innan, jag tycker det ligger i vårt DNA att de är fortfarande lena samtidigt som de har en ganska komplex, stor smakbild. Det försvinner inte. Alltså det, när du, allt från doften till den första lilla sippen, det värmande. Du känner den bak i gommen också. Jag tycker vi har lyckats ganska bra med just det. Att du får den här munfullheten, mycket smak, utan att vara allt för spritig. Ja, inget kort svar, men jag tycker ändå att vi har lyckats med komplexiteten och samtidigt som den är väldigt len.
Vi får ofta en kommentar om att från tvivlare, för det träffar man väldigt många som har haft dåliga erfarenheter av gin i sina liv. Allt för många tyvärr. Men det är kanske för att det fanns väldigt dålig gin under en lång tid i svensk historia. Att den är mottaglig, snäll är många som säger. Och det tycker inte vi är något negativt. För det gör ju att det öppnar ju upp en stor bredd för folk som kanske har missat det goda i gin med goda cocktails och allt vad det gör. För du kan göra så otroligt många saker med gin.
Hur jobbar ni med besöksverksamhet och sådär nu? Jag fick en sån fråga av Fia Ronge. Hon är ju väldigt aktiv inom gin-communityt. Hon säger så här, om jag får komma på ett spontanbesök då, med lite förvarning, hur ställer ni er till det?
Vi är såklart öppna för besök. Problemet vi har är att tiden är vår fiende. Vi jobbar ju heltid vid sidan om. Så det är kvällar och helger vi är i destilleriet. Men självklart så kan man höra av sig och kanske komma på besök. Annars så kör vi ju så kallade gin-events i vår fabrik. Så det kör vi ju liksom kontinuerligt, släpper datum. Nu har vi några datum kvar i december. Men då kommer det i grupper och har det väldigt trevligt i lokalen.
Ni vet ju festivalgeneral Veronica Lindros. Hon undrar hur ni kom på att använda tomatkvisten och inte själva tomaten i sin dry gin. Hon förstår ju att smaken sitter i, eller doften sitter i kvisten, men ändå liksom.
För att förklara lite så vi har ju tre citruskomponenter i. Alla tre är ganska olika och alla tre med ganska starka karaktärer. Citronen, apelsinen och framförallt den här kaffirlimen som är otroligt potent både till doft och smak. Vi använder ju zesten. Och när vi destillerade de tre tillsammans utan tomaten som inte riktigt hade början där, så upplevde jag att det var lite för obalanserat där. Det kunde komma citron, det kunde komma sötman från apelsinen och sen så kom den här kefiren. Det var inte riktigt bryggat någonstans där. Och sen om det blev så till perfektion vet jag inte, men när vi adderade tomaten som alltså har den här otroligt spännande doften när man tar på en tomat eller tomatsan så det luktar hela handen. Det fanns någonting otroligt fint där som och när det kom när vi hade destillerat av det, då var det precis som att alla citruserna fanns kvar, men det var liksom som en jämn ton någonstans. Och jag upplever i alla fall att tomaten gör det, den här tomatsam. Den trädde inte fram så att det smakar en tomat eller tomatsam. Det är någon grön, fin, lite annorlunda ton som man kan förnimma sig ibland.
Mm. Bra svar. Hoppas tack. Att Veronica blir nöjd där. Chugges Gin, jag säger många av de här namnen nu på Instagram. Men Chugges Gin, han ville gärna ställa en fråga, men han konstaterar istället att ni bara är grymma och gör fantastisk gin, så det vill jag också säga.
Tack.
Tack, Jugge.
Svar ja.
Ja. Och sen Mårten Wiklund, han undrar, när anställer ni?
Vi ska nog anställa oss själva först. Och det gör vi förhoppningsvis under 2024.
Ja, det ingick i Taste of Gins fråga också. Han undrar om det går livnära sig på destilleriet. Och det tycker jag ni har svarat på också, att det är på G.
Ja, vi får se.
Sen har Gin och Verktyg som undrar om er botaniska gin skulle beskrivas med en känsla. Vilken skulle det vara då?
Grön. Är det en känsla?
Det är en färg i det.
Det är grön.
Grön känsla.
Känslan grön.
Hon undrar också om ni fick drömma stort och helt obegränsat. Vilken krydda eller ört skulle ni vilja testa att smaksätta er gin med och varför? Då ska ni liksom tänka bort tillgång, pris, export och alla andra typer av regler kring smaksättning.
Nej, vi har ju funderat lite tillsammans på vissa japanska ingredienser någon gång. Så där. Vissa blommor och Sånt. Om man skulle kunna få det så bra kvalitet som möjligt, så skulle man vilja testa flera av det som finns på andra sidan. Så brukar jag tänka, vad finns långt bort någonstans? Det är otillgängliga. Men jag kan nog inte se något riktigt det där. Yuzu är ju en fantastisk citrus så sett. Det är ju många som har gjort med yuzu. Ja, det är en svår fråga.
Ja.
Sen finns det jättemånga olika pepparsorter som är spännande. Alltså, helt knepiga saker som man skulle vilja bränna igenom någon gång för att se.
Jag tänkte också yuzu, men en sak som vi faktiskt kan säga som vi har pratat om sedan vi började, som vi faktiskt inte har destillerat än, det är ju citronverbena. Men det är ju inte otillgängligt eller dream big, det är ju bara att vi inte har testat det än.
Nej.
Men det var ju, Aster hade det i någon cocktail så det, när vi var där, och det var ju förbannat gott. Så det måste vi ju köra. Men, ja.
Mm.
Sist men inte minst, har ni några planer på någon GT-burk? Frågetecken.
Ja, det har vi. Svar ja.
Eller en burk kanske.
En burk, ja.
Eller en burk.
Med något.
Ja. Med något. Ja, men vi har ju kört den här på de som har varit på Innotonic-festivalen i Örebro eller träffat oss på andra ställen, så har vi ofta kört en lemonad. Vi har kokt en lemonad, vi har vår gin, vi har gjort ett sockerlag på lavendel och lite vanilj. Sen så har vi blandat den. Vi har ett foam på den också när vi är iväg och ute, men det är ju ingen hemlighet. Den är ju jättegod och jättepopulär när vi är iväg. Så det finns ju, det skulle man kunna göra. Något på burk. Ja. Avslöja för mycket nu, Per.
Nej, det är lugnt. Men de som lyssnar får gärna komma med härliga inspel på så kan de.
Ja, men det är en bra avrundning. Då tycker jag att du som lyssnar, hör av er med inspel till grabbarna. Då blir de glada.
Yes, så ändrar vi oss i sista sekund och gör något annat.
Ja, precis. Ja. Då kommer det smörgåsbord igen.
Ja. Och så blir det jättebra. Som alltid.
Vad är ni mest stolta över?
Att vi har gjort det här. Att vi lyckades göra gin. Och göra en produkt till marknaden som tydligen blev ganska bra. Det är vi stolta över.
Mm. Jag håller helt med.
Och att vi sitter och snackar med dig nu såklart.
Ja,
jag förstår det. Det är på bucket listan.
Det pikar nu.
Vi har ju pratat om det här så länge, så det var bra att vi fick igenom det här till slut. Apropå att
jag visste det skulle komma. Ja, jag visste det skulle komma.
Ja, jag förstår det.
Men jag ska säga, jag är så sjukt stolt att vi lyckades liksom driva på detta, jag och Per, att vi hade liksom the grit att liksom fortsätta. Det är ju, ja, men det här klassiken, har jag vetat det jag visste idag om att starta spritverksamhet i Sverige, då hade jag aldrig gjort det, har man ju hört. Men så känner inte jag. Men det är klurigt att komma igång. Det är inte jättelätt att göra igenom vad andra har gjort innan. Så jag är sjukt stolt att vi gjorde det liksom. Sen var jag så otroligt stolt i helgen att det står liksom, när vi står där vid vår lilla bar på en bubbelmässa, vin- och bubbelmässa, så har vi, ja, men han Stanley filmade liksom, han är väl chef för dryckesmässan, skitsamma, han filmade den här långa kön. Det står liksom jättemycket folk och köar för att smaka vår gin. Det är ju fantastiskt att vi gör något som folk liksom vill dricka med måtta.
Förstår verkligen känslan, det är ungefär som när folk lyssnar på podden när man bara, va? Vad härligt.
Ja.
Man blir lite stolt.
Ja, men det, ja. Ja, visst.
Om vi blickar framåt då, vad har ni härnäst? Vad händer? Hur ser framtiden ut för er? Är det ljus?
Ljus. Det har vi lärt oss att inte lyssna för mycket på trenderna och försäljningsstatistiker och så, utan att mata på och göra det som vi tycker att vi ska släppa. Alltså göra det vi vill göra. Men vi sneglar på flera olika intressanta produkter, och framförallt så vill vi också komma igång med att få till mer event i vår lokal och göra det våran lilla fabrik till en destination på så sätt. Så det jobbar vi hårt med just nu, att kunna forma om det, vår fabrik, till en kanske en liten after work scen och så vidare, vilket kommer längre fram, kanske nästa år då. Mycket saker i pipen, så sett är det.
Sen är det dryckesmässigt, det går knappt en vecka in utan att vi smsar eller ringer varandra om något nytt. Det där, oh, ska vi inte göra så? Sen får man ju koka ner det till något vettigt såklart, men det finns ju jättemycket som hade varit roligt att göra. Vi kan ju säga det att det var egentligen, när vi släppte Navin så var, höll vi faktiskt på att ta fram en akvavit. Det är någonting som jag och Per också, som vi verkligen vill släppa. Det kommer nog inte komma nu, men det är så fint med den här svenska drycken, eller nordiska drycken, till maten liksom. Mat, god mat och god dryck. Och det hade varit fint och roligt att göra en akvavit som man kan ha på smörgåsbordet på julafton. Gåsamiddagen. Ja. Det går att göra hur mycket som helst. Vi får se. Vi kan inte avslöja vad som kommer här till sommaren. Men det kommer nog något.
Ja, kul. Det ser jag verkligen fram emot. Och jag tror att lyssnarna gör det också. Ja. Jag
tänkte, en sommarglögg.
En sommarglögg. Och det hade varit så här att man sket helt i trenderna. Liksom, och så kommer man med en sommarglögg.
Fast jag menar,
kan påskmusten gå och julmusten och midsommarmusten och allt vad den heter leva året runt, så kan hon ni hitta någonting som lever året runt också.
Ja, ja, ja. Där sa du något. Midsommarmust, det var spännande.
Ja. 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 Ja, tack så jättemycket för att ni ville vara med, grabbar. Det har varit skithärligt att få snacka med er och jag hoppas att lyssnarna får med sig ett helt gäng nya grejer.
Mm, tusen tack, det var trevligt.
Tack så mycket.